Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd om ekonomi som vi gör varje vecka. Och idag är det så att vi har ju motorcykelskägget i egen person Arturo Arkes med oss här.
Välkommen Arturo.
Tack.
Hur har du haft det över jul och nyår? Jag tänkte säga det precis. Nytt år och nya möjligheter. Hur har ditt jul och nyår varit då?
Ja, det har varit bra. Jag har inte haft några bekymmer att fundera på vad jag ska göra, eftersom jag har jobbat i stort sett hela tiden. Men jag ska inte klaga. Lite ledighet har det blivit och ledigheten har förgyllts av kära och nära.
Har du några speciella jultraditioner som du liksom är... Det blir inte jul om inte Arturo får... det här eller gör det här eller liksom så här.
Aj, jag är ju tyvärr, alltså, jag växer ju aldrig ifrån det där med julklappar. Jag tycker det är kul med julklappar. Jag har ju svårt att hålla med. Ja. Så att jag brukar faktiskt tjuvöppna en del paket. Det kanske inte bara ska säga på radio, för det var ju omgivningen.
Vad säger du?
Gör du det? Du går och öppnar innan alltså.
Ja, det blev så i år igen.
Vad roligt.
Men paket från vem? Alltså, är det så Anneli har gett paket och sen när det är julafton ligger det inte kvar där under granen, för då har du redan varit och tagit det.
Beroende av vem som ger julklappar. Ibland, om jag är lite så här, det här har jag ingen aning om vad det är, liksom, så klarar inte jag vad det är. Nu måste jag pilla lite och kolla liksom, lite så där. Jag tycker det är jättejobbigt. Men jag har ju varit så som barn.
Är det inte roligare att få vänta då och få bli riktigt överraskad?
Bevisligen inte, han sitter ju här.
Jag klarar inte det. Man måste få veta vad det är för någonting. Framförallt om det är såna här saker som jag har ingen aning om vad det kan vara. Då kan jag vara väldigt, väldigt nyfiken och vilja att kika. Så att jag stör mig lite grann på det där, för jag tyckte att man borde ju vara vuxen nu och kunna fixa det där. Men jag är ju mer på än mina barn. Mina barn tycker inte alls att det är lika spännande längre som jag. Jag är nog den som är mest sådär, åh, julklappar, vad kul det ska bli.
Just det. Så att man sagt det såhär, ska vi hoppa över julklappar i år och liksom inte stödja kommersialismen, då hade du varit såhär, är du helt dum i huvudet?
Nej, det är ingen jul. Nej, det är ingen jul. Jag har ju kollat, ungarna tycker inte det är jätteviktigt med julklappar, men jag tycker det är viktigt. Så att jag både ger och får gärna julklappar.
Hur är det för dig då, Mattias? Är det någonting som måste till för att det ska bli jul hos Andersson?
Vi kör julklappar, det tycker jag. Vi har börjat med det, vi vuxna. Vi hade en period när Malin och jag bara gav till barnen. Och de gjorde ju alltid någonting, men det kunde ju vara någon teckning inslagen på dagis eller något sånt där som vi fick ut av dem. Då. Men vi har börjat ge till varann igen. Och det tycker jag, och jag var lite, det var Malins idé och jag var lite emot det, men jag måste säga att jag faktiskt uppskattar det. Jag tycker det är roligt. Det är roligt att tänka till innan och bjuda till och gå och lyssna in lite grann vad hon kanske vill ha och vad hon önskar sig och sådär. Så att jag vill också ha julklappar. Sen har vi bestämt nu för tredje året i rak en, utan att riktigt ha lyckats, vi har nästan lyckats, och det är att dra ner på julmaten. Alltså man äter ju... Man äter ju för mycket. Och sen så brukar vi ha något först och givetvis något kallt. Och sen så går man över på det varma. Och jag klarar inte det längre. Alltså det blir man, risken är att man blir så däst. Eller att man blir så mätt så att man inte... Kvällen är nästan slut när klockan är 7-8 när man har käkat så mycket. Jag noterade däremot, det pratade vi om på självaste julbordet. Så att vi pratade om dig, Charlie. För att vi var ju på julfest ett par veckor innan. på Katrinelund där på Bodemalen, jag slogs av. Mm. Ja, och då slogs vi båda av att jädrar vad du kunde, att vad du fick i dig mycket för rent fysiskt, ja, alltså. Och vart inte segare för det på något sätt. Så att jag vet inte, det är kanske någon teknik det där. Jag vet inte, jag har ju mycket större mage än dig, så man kan ju tro att jag borde kunna äta åtminstone minst lika mycket. Men det, jag kan inte det längre. Och då sitter vi där och säger att nästa år så måste vi nog dra ner. Och vi har dragit ner, men till nästa år, då jädrar, då blir det inte mycket saker på julbordet, kan jag säga. Då blir det bara det göttigaste.
Just det. Ja, det här är, julklappar är inte så viktigt för mig alls faktiskt. Och sådär, men det som är viktigt, och Kalle Anka har jag blivit klar med nu. Det har jag gjort upp med. Det behöver jag inte se längre. Sen kan jag gå omkring och nynna på Carl Bertil-temat, saxofonen, liksom hela julen. Men jag behöver inte se den, men den ligger liksom i huvudet snarare. Men just julbordet, och det behöver inte vara julafton. Faktiskt, julafton är inte så viktigt vad man käkar, men upptrappningen genom advent försöker jag ju plöja kanske 6 julbord mellan första advent och julafton. För att jag tycker att det är bland det bästa på hela året. Julbord är bland det bästa. Jag vet, jag kan inte förklara varför. Och jag, som du noterar, jag tar ju alla tallrikarna. Det är en silltallrik och sen är det kall fisk och sen är det liksom kallskuret patéer och sen så kommer alltså, ja, hela vägen till att jag extra beställer lutfisken. Och liksom,
men har du någon strategi för att det inte bli så där mätt då? Alltså hur är det, alltså bestämmer du innan så här, nu kör vi liksom, nu känner jag inte.
Till att börja med äter jag ju bara en gång per dag, som du vet så äter jag ju bara på kvällen då, så att jag har inte ätit någonting sen kvällen innan, så att det gör ju att jag har en tom mage då, men det är ju strategi. Det är ju strategi för att inte bli tjockare. Det är ju inte en strategi för att kunna äta mer på julbordet. Men sen så tror jag också att jag låter det ta sin tid. Mm. Alltså, äter under ganska lång tid. Nej, men sen har jag nog kanske tyvärr, här är ett problem. Alltså, det har jag ju en talang för, att äta mycket. Och, sen har jag en annan grej som du saknar. Jag gillar paltkoma.
Okay.
Jag tycker känslan av att när allt syre lämnar huvudet och åker ner till magen, det tycker jag är som att, tänker man att det är när man röker på. Eller när man sitter i en bastu som är riktigt varm. Det finns den här sköna känslan av att allting bara droppar. Så då kan jag sitta och lyssna på dig och så kan jag ta en konjak och en julgodis. Så kan jag sitta där 2-3 timmar utan att det upplevs som att jag blir så påverkad. Men jag kanske är mer påverkad bara att jag njuter av paltkoma. Jag är så tänker, du har ju levt med mig länge Mattias, så du vet, jag är så jävla intensiv. Munnen går ju och huvudet går dubbelt så fort. Så ibland är det bara när jag är riktigt mätt som det liksom lugnar ner sig lite i skallen.
Ja, därför vi hade så trevligt sista timmarna kanske. Ja, det kan det vara. Nej, jag älskar när din mun går, så det är lugnt. Men vi ska ju, nu är vi ju ingen matpodd.
Det är inte julpodden vi gör.
Nej, varken precis. Julpodden eller matpodden eller så. Utan nu ska vi fokusera på våran fantastiska, ja, helt enkelt Sveriges bästa bankman. Det har vi utsett sen tidigare. Det är sen gammalt helt enkelt. Och nu vill man ju då starta upp. Och det skulle vara så intressant att höra av dig, Arturo, och hur är det med hushållsekonomin 2022? Vad kommer hända för oss olika? Vi är ju ändå olika i samhället. Någon bor i villa och någon bor i Norrland och någon bor i lägenhet.
Får alla det bättre? Alla sämre? Hur kommer det gå?
Ja, det kommer, de allra flesta, i stort sett alla, kommer få mer pengar i plånboken.
Varför det?
Därför att lönerna kommer att öka och vi har ju avtal som inte ska omförhandlas, för de flesta i varje fall, för nästa år. Så det är ju avtal som man har slutit kanske för några år sedan, som kommer ge någonstans kanske runt 2,5-3% för väldigt många. Mm. Sen har vi pensionärerna, de får 2,5% mer i inkomstpension och så får man som garantipensionär kanske 1,5% i högre garantipension. Men vad man också har gjort är att passa på att sänka skatten för inte minst då pensionärer och löntagare med låga och måttliga inkomster. Och man har också sänkt skatten framförallt för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Och vad man också som tredje sak har gjort för många pensionärer och de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, det är att sett över reglerna för hur man får bostadstillägg. Så man har höjt taket i till exempel bostadstillägget och också kompensationsgraden för inte minst de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Så det kan bli faktiskt rätt mycket pengar om man tittar på till exempel garantipensionären och de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Man har också höjt garantinivån, de som har den lägsta ersättningen som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, med ungefär 1100 kronor. Och tar man i beaktande då det här med skattesänkning och bostadstillägg, så kan det bli en tusenlapp och kanske mer än så, beroende på vilken inkomst man hade innan. Och det är mycket pengar för de här grupperna.
Mm. Så alla får lite mer, Men de som har minst får lite mer än de som har mest.
Ja, i procent så får de som har minst mest. I kronor räknat så
är det
kan,
förstås.
Ja, så kan det variera. Men så alla kommer få mer, i stort sett alla kommer få mer pengar i plånboken. Men tyvärr på grund av inflationen så kommer väldigt mycket av det ätas upp av till exempel högre energipriser, högre drivmedelspriser och annat.
Aldrig får man vara riktigt klar.
Nej, men alltså, för det här stämmer ju inte för mig. Därför att i januari så dampte det ner. Det var som så här, och jag snackade om skomakarens barn, jag borde väl ha koll egentligen.
Ja, det borde du faktiskt.
Ja, men det borde jag. Men jag kan inte tycka att jag har det. Men jag har alltid haft rörlig ränta på eventuella bostadslån. Och jag har alltid haft rörligt elpris. Och jag är nöjd med, för att jag har haft ekonomi att veta att det håller liksom. Jag måste inte veta exakt vad det blir varje månad. Och det har ju historiskt varit billigast. Sen hängde inte jag riktigt med här. För jag minns att ska vi se om jag, utan att hänga ut någon här, om ni håller med mig här nu. Men då stod i alla fall sossar och framförallt våran goda vän Per Bolund som var med i våran podd som gäst för ett antal år sedan. En mycket sympatisk man. Han stod i alla fall i en partiledardebatt och sa att vi har sånt överskott på el i Sverige. Så att vi får ju sälja bort våran el. Det var ju en diskussion om man skulle stänga den här reaktorn, den sista man stängde ner. Eller om man inte skulle göra det. Och då sa de att vi har så mycket överskott av el. Och det där litade jag ju på då. Och sen har jag väl inte riktigt tänkt så mycket mer än så. Utan jag snittar någonstans på vårat landställe. För att annars är det ju, bor man i lägenhet och där är inte mycket el. Och det är inte mycket att tala om liksom. Men på landstället då på sommaren så ska poolen värmas. Och på vintern ska bastun värmas. Och så bygger man någonting och så behöver man ha någon byggfläkt och lite sådär. Och jag har ju varit noga. Jag har ju till och med satt upp solpaneler på taket. Och jag liksom sådär. Och sen laddar jag visserligen bilen också med ström. Men då har jag legat någonstans runt 3000 spänn i månaden i el. Kostnad. Och sen här i januari så bara sa det pang i mitt huvud. Då plötsligt så är elräkningen på 11000 på en månad. Och ska den fortsätta, ja då blir det fan inte mer kvar i plånboken. Det kan jag lova. Och då tänkte jag så här, Arturo, vart är han? Hur ska jag göra nu? Och nästan så jag tänkte ringa dig förra veckan när den jävla räkningen kom. Ja.
Hur många är det som påverkas egentligen av de här elprishöjningarna?
Alla liksom? Påverkas vi. Alla, mer eller mindre.
För jag tror många tänker ju inte på det. Några är ju som får den ner den här räkningen, bam. Och så får man en chock eller man såg någonting på nyheten om att det var på gång och så har man avvaktat och tänkt så här, hur blir det? Och så, men för många av oss då som bor i en bostadsrätt eller bor i en hyresrätt, elen ska ju någon gång ska betalas av någon och det är ju i slutändan.
Ja, absolut. Eller? I förlängningen så drabbas vi allihopa. I det korta perspektivet så kanske de som klarar sig bäst just nu då, det är de som bor i hyresrätt. Det har ju slutits avtal nu här för hyrorna 2022. De har ju hamnat kanske någonstans runt 1,5-2% ungefär. Och det är klart att fastighetsägarna får ju då betala den där notan. Men förhoppningsvis så ska väl elpriserna falla tillbaka. Priserna har ju gått upp ungefär 50% det senaste året. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Och det är klart att Per Bolund, man ska vara klar över en sak när det gäller elpriser. Det är väldigt, väldigt komplicerat. Jag gjorde ett utspel om det där för några månader sedan. Där jag hade tittat då på vad som hade hänt med elkostnaderna och uppvärmningskostnaden då, för inte minst småhusägare. Och då kunde man ju konstatera att förutom att vi har fyra elprisområden, där elprisområde 4 nere i Skåne till exempel har den största prisvariationen. Där varierar det rörliga, alltså börspriset på el. Man handlar ju på Nordpol, elpriserna sätts ju där. Och där är ju den så kallade volatiliteten eller prisspridningen mycket, mycket högre än i elprisområde 1, 2 och 3.
Som är uppifrån 1 är högst upp och sen
2.
Ja,
och sen neråt.
Och varför är det större skillnad då? Jag har ju som liksom Stockholms idiot har jag aldrig tänkt på att det skulle vara någon annan el när jag är liksom i Skåne.
Det är det. Vi har fyra elprisområden och det finns ju väldigt mycket el som produceras upp i Norrland. Vattenkraften till exempel. Och det kostar ju att transportera och du förlorar ju, det finns ju förluster med att transportera el också. Och nere i Skåne så produceras det inte lika mycket och där har man också tillgång till på ett annat sätt till den europeiska marknaden och priset vi har idag sätts ju inte bara i Sverige utan det sätts ju liksom av Europamarknaden. Och Per Bolund har ju rätt att vi historiskt har producerat väldigt mycket el och billig el. I Sverige har vi varit ganska bortskämda med låga elpriser. Det ska ju inte minst industrin vara väldigt glad och tacksamma för, vilket de är. Men nu här på senare år så har vi då sett att efterfrågan har ökat successivt. Samtidigt som kanske det här med att vara energismart och effektiviseringarna kanske inte har gått i samma takt som man hade önskat. Och det är klart att väder och vind spelar stor roll, hur mycket som produceras och vad som efterfrågas. Så lägger man ihop allt det där så kommer man upptäcka att det är väldigt svårt att förutse elpriset. Och det enda vi vet är att elpriset över tid alltid har fluktuerat, inte minst elprisområde 4. Och tittar man då ner i Skåne, den som bor i ett småhus, det här räknade på i september jämfört med januari då hade man fått ungefär 1500-1600 kronor mer i månaden i kostnad. Och nu på senare tid har ju priserna gått upp ännu mer. Jag tror inte att elpriserna kommer ligga kvar på den här nivån. Och de som kan det här mycket bättre än jag, som inte gör någonting annat än jobba med elmarknaden och också försöker prognostisera det här, gör bedömningen att inflationen kommer att falla tillbaka från den här nivån. Sen återstår det att se, så det är en prognos och en skattning som kan gå fel.
Men jag förstår elpriserna, det är för svårt att förstå riktigt hur det går till i detalj. Men ja. skulle du säga till svenska hushåll, vänjer vid en över tid ökande elräkning, eller är det som att det råkar bara sammanfalla, att det blåste från väster och månen stod nedan och tog upp en gol 3 gånger precis när det här skulle hända? Eller alltså, är det någon freak accident, eller är det, ja, vi tillverkar inte mer, för alla tjatar ju nu, alltså, eller tjatar ska jag inte säga, men fossilbilarna ska bort och det ska vara elbilar. Mattias laddade sin bil, förut köpte han ju bensin, nu köper han ju el istället. Jag menar, det verkar ju ganska logiskt, vi bygger serverhallar istället för att bygga gruvor, alltså så här. Borde ju vara som att det
successivt
borde,
så tror jag
ska att öka. Ja, det är väl jag planen att vi ska konsumera mer el och mindre annat
liksom. Efterfrågan på el tror jag kommer att öka. Aha. Sen beroende, eftersom det sker, teknikutvecklingen gör ju också att verkningsgraden av de här, ta en bergvärme pump till exempel idag, är ju mycket, har mycket högre verkningsgrad än man hade för 20-30 år sedan. Mm. Så att mycket av den teknikutvecklingen som sker bidrar ju till att man kan utnyttja befintlig effekt på ett annat sätt, eller kraft, än vad man hade tidigare. Det är en förklaring. Sen beroende på hur den här omställningen går, vi ska ju ställa om, och det är klart, beroende på hur hårt man går framåt som politiker, går man väldigt hårt fram, då blir det väldigt svårt att gå från fossilt till icke-fossilt på ett smidigt sätt utan att man drar upp efterfrågan på till exempel elkraft då. Mm. Och bilanvändningen, elbilar, det säljs fler elbilar. Då kommer förhoppningsvis säljas ännu fler elbilar och kanske endast elbilar i framtiden. Och klart att de ska ju laddas. Och vi har ju massa elektriska apparaturer hemma som också drar el.
Ja, och det blir ju mer och mer av det. Men då är ju ändå frågan nu, ja, då, krasst här nu då. För jag är ju inte ensam om att sitta i den här situationen. Jag har ju nu när jag har väckt frågan och pratat med andra husägare och frågat hur de har gjort och sådär. Jag vet någon som bodde nu ute i Täby i en mellanstor villa. Inget gammalt och dyrt vräkigt. Alltså jag tänker så här, de som är byggda, utan ändå ett ganska modernt hus som inte borde läcka så mycket, om vi säger så då. Som i och för sig då 4 barn och grejer, men som har gått då från 6-7 tusen upp till 19 tusen.
Det är väldigt extremt.
Ja, det är extremt alltså. Men alltså det blir ju oerhörda pengar. Men för mig var det, faktum kvarstår, jag har ju tittat på den där räkningen många gånger. Mm. Och jag har ju mina 11 tusen. Hur tycker du nu då? För då gick jag in och kollade så här, ska jag binda elen? Men då får jag ju binda den till nästan 1,40-1,50 eller något sånt där. Som är ju hysteriskt mycket pengar när den var nere på 40 öre i somras. Liksom. Ja. Ska jag betala 11? Hur många månader ska jag sitta och ligga kvar på rörligt? Eller ska jag binda direkt? Vad hade du gjort om du hade ju aldrig hamnat i den här situationen. Men vad hade du gjort?
Ja, jag hade nog, om jag har gjort min hemläxa sen tidigare, som jag vet att du har gjort, och gjort bedömningen att jag har råd att kosta på mig att köra rörligt, för över tid har det visat sig vara det billigast. Jag måste inte veta vad min boendekostnad är varje månad. Då ska jag ligga kvar med rörligt. Jag skulle inte binda nu. Å andra sidan, om jag inte har något val och lever med små marginaler och inte har gjort min hemläxa sedan tidigare, ja, då kanske jag måste binda. Men jag skulle inte göra det, utan jag skulle ligga kvar. Det är inte ovanligt att priserna fluktuerar, inte minst är som högst nu när efterfrågan är som störst vintertid som vi har nu.
Ja, just det.
Och som vi har lärt oss nu, det är störningar i elproduktion, det är något kärnkraftverk där som måste stängas ner ett tag för att man ska renovera eller fixa eller laga någonting. Det kan blåsa ovanligt lite, det finns massa saker som kan påverka priser både uppåt och neråt. Jag skulle ta mig en fundera i lugn och ro sen när vi börjar närma oss våren eller sommaren och fundera långsiktigt sen vid den tidpunkten hur jag vill göra med mitt elpris. Och precis som med rörliga bolån eller fast ränta på bolånet, det är ju en funktion av vilken riskvilja du har, vilken marginal du har i din ekonomi. Har du goda marginaler, då har det visat sig historiskt i varje fall att det är billigast med rörligt. Lever du med små marginaler och är beroende av att veta vad boendekostnaden är, så klart kan det vara skönt att ha ett fast pris. Så är det ju.
Men nu pratar vi om villor. Då tänker jag så här, jag tror många sitter på bostadsrättssidan och inte ens har kommit på att de också har fått en ökad kostnad. Därför att än så länge så är det föreningen som betalar de avgifterna.
Ja.
Nu kommer det komma, om ett par månader här så kommer alla föreningar kalla till årsstämma. Och då kommer bostadsrättsföreningens styrelsen föreslå en ny avgift som ska klubbas igenom.
Ja, riktigt.
Och då kan man ju räkna med att att det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt många föreningar som tidigare har varit att vi ligger kvar på samma avgift som nu plötsligt behöver höja kanske flera hundra per lägenhet, på vissa ställen kanske 1000 kronor. Så det finns ingen risk att vi kommer se en sättning på bostadsmarknaden när det blir en chockeffekt om några månader när folk på riktigt inser att min avgift på 2,8 blev plötsligt 3,4 här. Och då helt plötsligt var den inte värd 4 miljoner i Stockholm längre, då var den värd 3. Liksom.
Ja. Nej, jag är inte så orolig över det. Dels därför att oftast, förhoppningsvis då, så har man en styrelse som är lite förutseende och som jobbar långsiktigt. Många har ju fast avtal för föreningen. Många som min egen till exempel har investerat i bergvärme och påverkas inte lika mycket. Så att det finns ju saker och strategier man kan göra. Och sen,
men man kanske, om man är en förening där man vet att man har eluppvärmda lägenheter som betalas av föreningen, då skulle man kanske behöva smyga iväg ett litet mejl till ordföranden och fråga om vi har plast eller rörligt pris så att man inte blir chockad när det kommer en chockhöjning av avgiften här.
Nu är det väldigt vanligt med fjärrvärme till exempel i bostadsrättsföreningar eller bergvärmepumpar, så att man påverkas inte lika mycket, men absolut. Och uppvärmning är vid sidan av kapitalkostnaden för många bostadsrättsföreningar den enskilt största utgiften. Så det här med uppvärmning är ingen oviktig fråga för föreningen. Tvärtom, det är en väldigt viktig fråga. Och vad jag tror att det här kommer göra på sikt, det är att fler, och det ser vi ju nu, det är nästan omöjligt att få tag på en bergvärmepump om man nu vill ha en sån. Därför att det är slutsålt. Sen vet vi att det är problem med logistik, det är problem med produktion i många företag.
Det är sådana där kinesiska delar som inte går att få hit och tillverka.
Precis, vi har till exempel just nu problem med tillverkningen av varmvatten. För att det var en del som saknas, man har beställt, och det är flera veckors leveranstid. Men jag tror att folk kommer ju se över då såna här saker, så man inte är så himla känslig för förändringar. Och jag tror att det här kommer på sikt att göra att vi kommer få en jämnare tillverkning och en jämnare förbrukning av energi. Men vi är långt ifrån där, och jag tror som konsument så tror jag det kan vara viktigt när man gör sin hushållsbudget och tittar på att kapitalkostnaden, räntan är en viktig punkt, men uppvärmning är också en otroligt viktig fråga. Och att man i ett hushåll har marginaler i ekonomin så att man fixar även en kraftig ökning på elpriset under framförallt december, januari, februari. Jag ska komma ihåg en sak, att 40% av den energiförbrukning som sker under ett år sker under december, januari, februari. Där sker alltså 40% av årsförbrukningen. Så den här perioden är ju kall, och alla vill ha el under den här perioden och behöver mycket el, och då är priset som högst. Så jag skulle inte binda nu, och jag ska försöka ha lite is i magen och sen då göra de saker man kan göra. Var energismart, sänk temperaturen hemma. Man måste inte ha 22-23 grader hemma, man kan ha 19-20 grader, det funkar också. På natten kanske lite lägre än så. Man kan ju fundera på hur, när man kör en tvättmaskin eller en diskmaskin eller vad det nu är för någonting, se till att köra den full och inte halvfull. Det finns så mycket du kan göra.
Tidig på dygnet.
Ja, när på dygnet du startar, bor i hus, så kör diskmaskinen och tvättmaskinen på natten. Och så tömmer och hänger upp tvätten på morgonen, för att ta ett annat exempel. Och just nu med jul och nyår, väldigt många har ju väldigt mycket belysning som är väldigt många gånger på dygnet runt. Det kan man ju fråga sig om det verkligen behövs också. Och som sagt, när man duschar, man måste inte duscha en halvtimme. Man kan göra som Gunde Svan, duscha på 7 sekunder.
Nej, men och likadant som vi, jag insåg också nu att jag har golvvärme på en toa som bara just är en toa, ett handfat. Alltså jag, och så många gånger så går man ju inte på toa per dag, så att man måste ha varmt golv. Det går ju att sätta på sig på tofflor, insåg jag när elräkningen kom. Så att, ja. Nej, men så det är absolut, det finns mycket att göra. Och, ja, nej, det är mörkt här i skogen nu, kan jag tala om. Det är inte mycket lampor på.
Halva energiförbrukningen i ett småhus brukar vara uppvärmning. Alltså uppvärmning, temperaturen i lägenheten och när man ska värma tappvatten, alltså vattnet du har i kranen. Mm. Så att det finns en hel del man kan göra som konsument. Men som sagt, långsiktigt så har vi en utmaning. Och eftersom energimarknaden, liksom priset på energin eller elen sätts beroende på vad som händer i Europa, så är vi är ju beroende av vår omvärld och vad som sker i vår omvärld. Men jag tror att det här var en tankeväckare för många, inte minst konsumenter.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Mm. Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör jag.
Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Mm. Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och ja, kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här, ja, Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det Saveland.
Just det, spara låna.
Slash fast.
Mm, slash fast.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och det här drar med sig inflationen plötsligt då? Mm.
Ja, du var inne där på att vi sa att alla får det bättre och sen så...
Mm. Ja, mer pengar i plånboken sa jag, men
ja,
inte bättre.
Sa att, nej, inte bättre sa du inte. Du sa mer pengar i plånboken. Precis. Vi kanske kan fortsätta där, utveckla det vidare.
Ja, i stort sett alla kommer få mer pengar i plånboken, men de flesta kommer få sämre köpkraft. Just därför att inflationen kommer äta upp mycket av den här inkomstökningen och skattesänkningen som presenterades då i samband, ja, här i höstas då med dels regeringens budget men också sen då finansutskottets, majoriteten i finansutskottets budgetförslag. Och det här kommer att göra då att kostnaderna i slutändan för väldigt många familjer för första gången på väldigt länge kommer få det tuffare ekonomiskt. Så att vi har ju... Jag tittade tillbaka till exempel från 2010 fram till nu och då kan man konstatera att då var den genomsnittliga månadslönen i Sverige drygt 28 000 kronor och idag är den ungefär 36 000. Och det är klart, hade lönerna stigit i takt med inflationen, då hade inkomsten varit 32 000 och inte 36 000. Och ovanpå det här ska sägas har vi fått en lägre skatt. Så väldigt många hushåll har fått det betydligt bättre. Och 2022 kan bli första året på länge där faktiskt hushållens köpkraft försämras. Det vill säga, det blir svårare helt enkelt. Saker och ting har blivit dyrare än inkomstökningarna. Och det här kan innebära för många att man behöver se över sin ekonomi och prioritera annorlunda.
Så jag får mer pengar i plånboken, men andra sidan blir purjolöken lite dyrare och biobiljetterna lite dyrare och tågresan lite dyrare.
Så det slutar med minus.
Så det spelar ingen roll att jag har fått en tusenlapp extra, för den går åt på höjda purjolökspriser.
Ja. Och elpriser.
Så det blir ändå mindre kvar i slutändan.
Mm. Ja, och tittar man, om vi går ner på lite mer konkreta exempel då, lek med tanken att du bor i en, att du själv bor i en hyresrätt i Stockholm. Och så får du en 120 kronor mer i månadsavgift. Och sen får du ett par hundra kronor, 200-250 kronor ökade levnadskostnader, det vill säga mat, kläder och skor och sådana saker stiger. Ja, då kanske inte de här 400-500 kronorna då före skatt räcker helt enkelt. Därför att efter skatt så blir det mindre än vad du har haft i kostnadsökningar. Ta med ett pensionärspar, jag räknar på ett pensionärspar som bor i en bostadsrätt i Luleå. Jag menar, vi pratar om en högre inflation. Med högre inflation så är det inte helt osannolikt att vi får en högre ränta, och med högre bolåneränta så stiger ju då kostnaden, boendekostnaden för dig som bor i småhus och bostadsrätt. Och så ryker ett antal hundralappar, kanske tusenlappar också för de som har väldigt mycket lån, vilket väldigt många har idag. Så att det är ju inte bara ökade boendekostnader på grund av ökade energikostnader eller energipriser, utan också på grund av stigande ränta. Och vi räknar med att kanske i genomsnitt att man får betala kanske 20 punkter mer på sina lån än vad man gjorde 2021.
20 punkter betyder
0,2% mer i genomsnitt under 2022. Mm. Och återigen då med reservation för att det är en prognos, det är ingen garanti eller ett löfte, utan en prognos. Så ökade boendekostnader generellt sett.
Men då måste jag fråga då, så att jag är med på att varför räntan ökar ju när inflationen ökar. Mm. Därför att räntan är en typ av styrmedel, gas och broms. Men samtidigt så säger man att den här inflationshöjningen vi har nu på drygt 4% är högst troligen tillfällig. Den beror mest på att vi råkar ha högt elpris just nu. Räknar man bort det så är vi tillbaka på normal inflation. Vad är det som gör att inte räntan ska ligga tillbaka liksom på samma nivå till påsk? Om nu elpriserna liksom lugnar ner sig, varför ska jag räkna med en högre ränta över hela året om inflationen ändå bara ligger på 1,7 i slutändan ändå, om man räknar bort de här tillfälliga grejerna?
Så skulle det kunna bli. En av förklaringen till varför många nationalekonomer, inte minst som jobbar heltid med att studera ränta, inflation och sådana saker, tror på att det här är temporärt, har att göra med när man bryter ner konsumentprisindex, framförallt KPI fast som det heter, man rensar prisförändringarna på grund av räntan. Och det är ju det som Riksbanken tittar på, KPI fast. Mm. Och den inflationstakten nu är 4,1. Men när de bryter ner den då, så ser de då att men en stor förklaring eller huvudförklaring till varför inflationen har gått upp på senare tid är energipriser och drivmedelspriser. Drivmedelspriserna har gått upp med nästan 29-30%. Tar man bort det då är ju inflationen en bit under 2%. Runt 1,7-1,8%. Och då är vi ju på målet. Men
för målet är knappt 2%.
Målet är ju 2%. Mm. Det är märket man tittar på. Mm. Precis som arbetsmarknadens parter när de ska löneförhandla så utgår de ju från 2%. Mm. Och eftersom det har blivit lägre än så har ju löntagarna gynnats väldigt bra av de avtalen som har slutits. Även om den absoluta nivån har varit låg så har ju inflationen varit ännu lägre. Så att det har varit en bra löneutveckling då realt sett för löntagarna. Men saken är bara den, vi hörde här förra veckan så var IKEA ute och sa att producentpriserna har stigit kraftigt. I genomsnitt så har producentpriserna stigit med 18% och det är många företag som behöver kompensera sig för det. IKEA gick ut och sa att vi behöver höja priserna med i genomsnitt 9%. Och risken finns ju att lantbrukarna också till exempel på grund av höga energipriser måste de kompensera sig också. Och det är klart att de har, ju fler som ska kompenseras, och sen kommer vi konsumenter som du var inne på Charlie också liksom i slutändan få betala för de här livsmedelsprodukterna i dagligvaruhandeln, för att ta ett annat exempel då. Och så kommer naturligtvis lönekraven som ett brev på posten. Och det är väl det som återstår att se hur det blir med det, om man i avtalsrörelsen som för nästa år då som ska påbörja snart kommer att kräva de här kompensationerna, och då är ju den här spiralen igång. Och som sagt, exakt vad som kommer hända vet ingen, men de som jobbar med det här, de tror att den här inflationstakten vi ser just nu, den kommer falla tillbaka. Frågan är bara hur mycket. Mm. Och alldeles oavsett, jag kan bara titta på personalmatsalen där jag jobbar, höjde priserna med 10%. Mm. Så att liksom, vi ser ju det runt omkring oss hela tiden, hur priserna justeras. Sen är ju det en engångshändelse. Frågan är, kommer man höja igen och igen och igen? Och det är det som är inflationen, att det fortsätter. En sak är att man kompenserar sig för en engångshändelse och sen ligger priset fast igen. Men om det är så att det hela tiden justeras, då har vi ju en inflationsspiral som gör då att vi konsumenter kan få problem. Och eftersom få avtal ska omförhandlas nu under 2022, så kommer ju inte få så mycket i högre lön i år, utan det är ju sedan gammalt avtalat redan.
Så det indikerar att den borde inte rusa iväg i alla fall?
Nej, lönerna kommer att... Det blir ingen löneinflation i varje fall under 2022, eftersom de flesta avtalen omförhandlas först nästa år. Mm. Och det är klart att det gör ju då att om inkomsterna är ganska fasta då för oss löntagare, och garantipensionären får 1,5% och inkomstpensionerna höjs med 2,5%, blir inflationen då runt 3,5, det vill säga faller tillbaka från 4,1 till kanske 2,5-3. Ja, så är det fortfarande sämre för oss 2022 i gemen än vad det var 2021.
Mm. Och hur blir det med våra sparpengar och sådana saker? Många av våra lyssnare har ju på riktigt aldrig upplevt inflation som är någonting att tala om, eller jag kan säga. Ja. Man ganska nära noll inflation.
Ja.
Men om våra pengar tappar en 4-5% i värde varje år, då krävs det inte så många år för att den där miljonen man drömde om att få upp på sparkontot inte räcker till ens hälften det man hade tänkt att skulle räcka till när man blev pensionär.
Liksom. Och nu 2022 finns ju en risk att vi från att ha haft en inflation runt 0,5% till 1% under många år, och sen så kanske på senare tid 1,5%, och nu då taktar över 4. Det är klart det kommer att märka. Så det här tror jag kommer att stressa många som sparar, att jag kan inte ha pengarna på ett sparkonto. Och då tycker jag man ska vara lite försiktig, därför att ingen bör ha alla pengar på börsen. Det kan jag säga som gammal börsmäklare. Ingen bör ha alla pengar på börsen. För börsen är högt värderad, och vi har haft en kraftig, förra året över 30% uppgång, och under flera år nu en väldigt kraftig börsuppgång. Och att lägga allt på rött, det kan bli jobbigt. Så att jag... Det är svårt som konsument att värja sig mot den här penningpolitiken som vi har. Nu har vi en penningpolitik där vi ska ha en styrränta som är väldigt expansiv, det vill säga hålla priset på pengar lågt. Och det är klart att då blir det svårt att hitta riskfria alternativ för oss som kompenserar oss för inflationen. Och i stort sett så finns det ingenting för oss konsumenter, utan det är att acceptera det här som en kostnad.
Så kan vi få några scenario uppspel här då? Liksom, vem kommer vara vinnare, vem kommer förlora? Hur illa blir det? Beroende på vem man är och hur man är.
I år så skulle jag säga att det är svårt att säga att man som sjuk och en individ som lever på sjuk- och aktivitetsersättning är en vinnare. Men relativt sett så kan vi säga att man har prioriterat individer med låga och måttliga pensioner och individer med sjuk- och aktivitetsersättning. Det är de vinnarna relativt sett då. Och lite grann beroende på vem man är och var man bor, så pratar vi om att man kommer förmodligen, de här grupperna, förmodligen klara inflationen, den ökade inflationen. Men vi övriga, och det är ju den stora majoriteten, vi kommer få det ganska tufft. I synnerhet om man bor i ett småhus med mycket lån i form av väldigt höga energipriser jämfört med 2021 och också högre räntor. Och sen som lök på laxen då, om man är beroende av bil, kanske har 300-400 kronor i högre bränslekostnader per månad i snitt jämfört med 2021.
Så det kommer bli lite upp till bevis nu om de där 3-4 tusen som man... De i genomsnittsfamiljen liksom har fått extra de senaste åren. Om man har lyckats spara undan dem eller åtminstone inte vänja sig vid dem, utan att man klarar att ta en del av de där 3-4 tusen till att nu få betala lite mer istället. Då. För rimligtvis borde ju, om ekonomi vore logiskt, så skulle ju familjen vara som, ja, det här är ju 4 tusen jag inte behövt förut, så att, och nu lägger jag dem på el och räntor, det är väl inga problem. Liksom. Men risken är ju stort att man redan har använt upp det där i sin vanliga budget, att man har slutat med blodpudding och börjat med oxfilé istället, och att man kanske har 62 videokanaler istället för du vet.
Mm.
Och då kommer det bita åt lite.
Bara för att vara väldigt tydlig då, jag skulle mellan tummen och pekfingret, ensamstående som bor i hyresrätt i Stockholm, kostnaderna kommer öka någonstans med runt 400 kronor. Pensionärspar i Luleå som bor i en bostadsrätt, tre rum och kök med lån på 1,4 miljoner. Ja, men räkna med en tusenlapp ökade kostnader per månad. Och familjen som bor i småhus i Skåne, inklusive Totti, 2,5 tusen ökade kostnader. Då har jag räknat också med bil, precis som det här pensionärsparet har räknat med en liten bil, och i familjen då en liten större bil. Så vi pratar om, som sagt, 400 kronor, 1000 kronor respektive 2,5 tusen kronor. Sen kan du vara energismart och kompensera dig för en del av de här kostnadsökningarna genom att förbruka förbruka mindre energi, köra mindre bil och sådana saker. Och spara några hundralappar, kanske någon tusenlapp, bara den vägen. Och sen beror ju då på vilka inkomstökningar man har under året och om man blir kompenserad fullt ut eller inte. Och min gissning är att väldigt många hushåll för första gången på väldigt lång tid kommer att gå minus jämfört med året innan.
Mm. Men och vad händer då med tror du att vi väntar någon skalv på bostadsmarknaden? Det brukar vara vår slutfråga till dig.
Ja, nej, jag tror faktiskt inte det.
Kristallkula.
Ja, under förutsättning att inte inflationen drar iväg ytterligare här och att räntorna skulle dra iväg, vilket vi inte tror, så tror jag att vi kommer ha en fortsatt prisuppgång, om än ganska måttlig. Därför att vi har en väldigt, väldigt stor bostadsbrist fortfarande. Och dessutom ska vi inte glömma bort att de flesta som handlar eller köper en ny bostad, de har ju redan en bostad sedan tidigare. Så situationen för de som är i bostadsmarknaden är väldigt god. Men situationen är ju toktuff för den som ska in på bostadsmarknaden för första gången. Och det har den ju varit länge. Men för dem är ju dörren inte bara stängd utan också låst.
Mm.
Ja.
Mm, ja, det får man ta och tänka på. Tänk, det är klart att det gläds åt lönekuvertets ökning, absolut. Men det här är ju faktiskt historiskt, som du säger, Arturo. Så att det här är, alltså håll i slantarna och se vad man kan kompensera själv. För det kan man ju väldigt, väldigt mycket.
Absolut.
Och man kanske får gå ner från oxfilé till ryggbiff eller ändå ner till köttfärs i så fall.
Ja. Ja. Och som sagt, tittar man på vilket vi gör då, vi studerar ju då hushållens faktiska levnadskostnader och sen tittar vi då på vad som är nödvändiga levnadskostnader. Och det är ju för de flesta då som inte är arbetslösa eller lever som garantipensionär, där man alltid då lever på marginalen och är vana vid det. Men alla vi andra som är lyckligt lottade med att ha en hygglig ekonomi och som har kunnat liksom surfa på den här vågen under 10-15 år, vi har ju väldigt stora marginaler i vår ekonomi. Och det är klart att ett enskilt år som 2022 som blir lite sämre tror jag att väldigt många klarar av. Men det gäller ju då att ha koll på sin ekonomi, för som sagt, alla har ju inte de marginalerna. Och även om man har de här marginalerna så är det ju trist att semestern behöver strykas därför att energikostnaderna har ätit upp hela semesterkassan.
Mm. Mm, verkligen. Ja, mycket intressant och vad bra. Bra för oss att veta. Att vi vet det här i januari redan. Det är inte alla som... Mm. Det är mycket bättre att man får veta det här redan nu. Så att man kan hinna göra någonting åt det. Så kan vi väl hoppas då att inflationen ändå lugnar ner sig nu under året. Och att det faktiskt kan gå ner till något sunt. Och inte minst då att få ordning på energifrågan. Som ju är en stor del varför inflationen har ökat.
Nu har man ju, jag vet inte om kan nämna det, men precis här i dagarna så föreslog ju faktiskt regeringen förslag på hur man kan kompensera då folk som förbrukar då över 2000. Alltså de som har haft en hög förbrukning under december, januari, februari med 2000 kronor i månaden.
Mm.
Men det förutsätter då att man har haft en energikostnad över en viss nivå. Men det här är ju ett förslag då som skulle kunna omfattat upp till 1,8 miljoner hushåll. Mm. Så att det finns ju saker på gång nu för att kompensera hushållen för de här höga energikostnaderna.
Ja, men det gör det. Och jag tror också precis som det som är sagt det sista är ju det som du sa nu, att om man har förbrukat över 20 000 kilowatt så ska man ju få 2000 kronor då tillbaka. Och det ska väl, vad jag har förstått, ske via energibolagen. Så det kan väl ta lite tid. Men att, vad jag förstod, att det ska kompenseras på fakturan liksom, från det elbolag man har. Har du hört samma sak, Arturo?
Ja, precis. Jag räknade faktiskt på det där att om du förbrukar 15 000 kilowattimmar eller mer, så är sannolikheten väldigt stor att du kan få 2000 kronor i månaden under december, januari, februari. Det är 6 000 kronor och klart, det är bra med pengar.
Ja, verkligen.
Från utsidan så tycker jag att det är konstigt. Alltså det låter som en väldigt tillfällig lösning på ett långsiktigt problem. Ska man ha, som om jag skulle vara lite spela jävla advokat, ska man ha en premium från staten för att man spenderar mycket el? Var inte idén att vi skulle göra ett samhälle där vi var energieffektiva? Nu ska den som har installerat solpaneler och tagit liksom lån på det och liksom gjort ett stort arbete för nedsidan för ryggen, föreningen har borrat ner jordvärme och grejer, de får inga bidrag. Det är lite den där klassiken, grisen som inte byggde något hållbart hus jämfört med den som murade, men då får du bo hemma hos mig istället. Så att jag tror att en del av miljöengagemangsfrågan måste ju ändå hamna i så här, är det verkligen så vi ska ha det? Men då är det lite skämspeng på att staten har misskött elförsörjningsfrågan då, som gör att man möjligtvis kan motivera att ni får de här pengarna för vi borde se till att det fanns mer med el. Kanske.
Damberg var ju väldigt noga med att understryka att det här var en extraordinär handling och ingenting som man ska liksom räkna med att det här är någonting som regeringar gör liksom som något återkommande.
Men har du provat det med barnen? Sticka till de pengar och säga det är bara den här gången. Kommer de nästa månad också, så blir bara den här gången. Ja, nåväl. Det är inte mitt beslut att ta, men jag kan tycka att det är lite, frågan är om det är där problemet ska lösas verkligen. Men det, då vart det politiskt istället.
Frågan är vad du tyckte om du satt med en elräkning på 11 000, om det var bra eller dåligt.
Ja, nej. Ja, det tycker jag är ju skit. Nåväl.
Tack så mycket för idag, Arturo. Nästa gång vi hörs så ska
tack
vi prata
själva.
Om börsen.
Tack snälla.
Härligt. Ja, tack för att du ville komma. Hej!
Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.